Det här är P1, Sveriges Radio.
Det är jobbigt när det är för varmt.
Så intressant att du kommer in och remserar om som den regissör du är och drar på fläkten.
Jag brukar inte göra det, men jag blev bara rädd att det skulle vara för varmt här. Men vi stänger av den precis när vi ska börja.
Ja. Så blir det lite svalare i alla fall.
Ja.
Känner du att vi fick ner temperaturen någonting i ostkuparna?
Tveksamt.
Ja.
Men... Nej, den effekten var nog rätt liten.
Ja. Är du känslig för värme generellt eller?
Ja. Jag sov på ett hotell i natt också som var för varmt. Och luftkonditioneringen lät så mycket så vaknade jag av den. Och så kunde jag inte riktigt ha dörren öppen för då blir det så väldigt dragigt.
Ja, jag fattar. Ja, men känner du redo att dra igång i alla fall?
Mm.
Mm.
Blott 29 år gammal välter han omkull hela filmsverige med sin kultförklarade tonårsskildring Fucking Åmål. Och sedan dess har regissören och manusförfattaren Lukas Moodysson tagit emot priser och hyllningar för sina filmer, men själv har han aldrig verkat särskilt intresserad av att bli omtyckt eller att accepteras av etablissemanget. Vad är det där draget i honom som vill peka fuck you åt publiken på Guldbaggegalan, som trilskas i intervjuer och som vägrar acceptera att hans filmer ska bära på ett budskap? I filmer som Tillsammans, Vi är bäst och tv-serien Gösta har humorn alltid legat nära mörkret. Men 2002 kom filmen Lilja Forever, en nattsvart och brutal skildring av sex trafficking som visades i riksdagen och som gav en röst åt människan på samhällets baksida. Trots det är Lukas Moodysson så här 20 år senare inte helt nöjd med hur filmen blev. Varför inte då? Varför känner han sig klar med det där barnperspektivet som så länge löpt som en röd tråd genom hans verk? Och vad gör man egentligen när alla idéer plötsligt tar slut?
Välkommen till Söndagsintervjun i P1, Lukas Moodysson. Jag tänkte att jag skulle börja med ett ord, eller två ord. Nosework. Vad är det?
Bra start. Det är en hundsport som är relativt ny i Sverige. Som jag tror ursprungligen är uppfunnen av någon knarkpolis eller så i USA som tyckte att man skulle liksom göra den typen av aktiviteter med sina vanliga hundar, alltså sällskapshundar, för att det är en kul grej för hundarna. Och sen blev det efterhand en tävlingsform. Jag tror det här är bakgrunden, du får faktakolla om du vill. Men då man söker med en hund, med sin hund i olika miljöer och de ska hitta små droppar av dofter som är eukalyptus eller lagerblad eller lavendel. Och det är en otroligt rolig grej. Både som en, som en rolig aktivitet med sin hund, men man kan också tävla väldigt seriöst med det. Och det gör både jag och min fru med med två av våra tre hundar.
Ja, jag har sett det. Man kan ju se det följa också, att olika placeringar som ni får.
Ja, ja.
Men vad är det som är så himla kul med det?
Det är någon slags... ja, men det är något, jag tror det är någonting med om man ska gå riktigt djupt så tror jag att det är någonting med att människor och hundar gillar att arbeta tillsammans och att vi att man på något sätt återknyter till någonting ursprungligt i oss som är att det är som att gå på någon slags jakt fast utan att jaga, så att jag jagar inte alltså med gevär.
Nej.
Utan det är något liksom, och sen är det också någonting existentiellt med det där sökandet och att hitta någonting. Och den här nervositeten, det är lite grann som en konstnärlig process. Man ska hitta någonting liksom. Mm. Och så ibland hittar man ingenting.
Just det.
Och så det värsta av allt är när hundarna felmarkerar. Det vill säga de markerar på ett ställe där det faktiskt inte sitter någonting. Det kan de göra till exempel om väldigt många andra hundar varit och nosat på samma ställe. Och sånt. Och det påminner också om en kreativ process. Just att man det. Ibland tror att man hittat någonting som man inte... Och så är det ingenting där. Eller Nej. Inget bra där i alla fall.
Och hur är det då när hunden misslyckas? Blir du liksom sur då?
Ja, man säger väl inte misslyckas. Det är ju ett gemensamt arbete, så det är i så fall jag som har tränat hunden för dåligt. Liksom. Och det, men, alltså jag är väldigt tävlingsinriktad på det området, inte på andra områden, men på det området är jag väldigt tävlingsinriktad. Så det är faktiskt en anledning till att jag funderar på om jag ska sluta med den här sporten och bara göra det på lite på hemma på fritid. Alltså jag blir så nervös. Det är också min nervositet som gör att vi ibland inte får de resultaten som vi borde få.
Hunden är egentligen så pass duktig. Men...
Ja, det får jag alltid höra från domarna och sånt. Att liksom, du får bara lita lite mer på din hund. Mm. Så. Men det bästa rådet jag någonsin fått var från en domare som innan jag sökte en gång sa, nu tar husse ett djupt andetag. Det var nästan som att hon fuskade lite åt mig, för hon gav mig verkligen lite råd. Och då gick det mycket bättre. Man måste liksom komma ner i varv.
Men det var spännande att se hur du och din fru åkt runt i södra Sverige och deltagit i olika tävlingar. Och
jag tänkte, du har sett det alltså?
Ja, precis.
Så då du följer ett Instagramkonto?
Ja, bland annat. Men det finns ju också resultatlistor. Man kan se att du 2019 till exempel slutade på plats 32, du och Ludde.
Nej, fel.
Fel. Nej, du och Pluto. Mm. Ja. Du, Lukas Mårdesson, jag såg din nya film här om veckan, Tillsammans 99, som har premiär i oktober. En slags återträff för karaktärerna i kollektivet Tillsammans. Mm. Filmen som kom år 2000 kom den. Mm. Och vi får möta de här karaktärerna 24 år senare. Varför ville du ge de här Göran, Klasse, Anna och Lasse en återträff? Vad var det som drev dig tillbaka till just de här figurerna?
Det är väldigt svårt att efterhand rekonstruera varför man går i den riktningen eller den riktningen i livet. Och det gäller inte bara varför man gör filmer, utan allting, att man efteråt undrar, varför blev det så här? Mm. Men jag tror att det som i slutändan gjorde att det faktiskt... Jag tror jag först hade liksom en lite cynisk syn på de där människorna, alltså i kollektivet, nämligen att... Eller inte cynisk, men lite oromantisk syn på dem, nämligen att de hade splittrats och alla hade försvunnit åt varsitt håll, och då fanns inget kollektiv kvar, och det var liksom inte så jätteroligt att göra en film om människor som har splittrats. Men sen kom på den gulliga, tycker jag, idén att det ändå är två som lever kvar i, och liksom att drömmen lever hos dem, men att den liksom har på något sätt liksom, ja, inte egentligen krympt, för det är ju samma liksom dröm, men den har liksom bara på något sätt liksom stukats av åren på något sätt. Och då kändes det helt självklart att det skulle vara entusiasten Göran som skulle vara en av dem. Och sen var det liksom bara så här, vem ska vara den andra?
Som blir kvar.
Ja, och då var det så rolig syn, tänkte jag mest, att liksom se Klasse som sitter vid sin vävstol och fortsätter väva. Och det tycker jag också är väldigt hjälte, liksom en hjälte, för att liksom att fortsätta med det som man, att fortsätta på samma väv, eller det är ju olika vävar, men det är också ett sätt att liksom både stå kvar och att utvecklas. Och sen älskar jag trasmattor. Mm-hmm. Det är liksom en konstform som jag tycker väldigt, väldigt mycket om.
Just det.
Så det var liksom bilden av de två som satt där och liksom undrade. Och att Göran särskilt vill liksom få in fler människor i kollektivet. Att det ska liksom starta upp på nytt. Liksom. Mm.
Nu ska vi se dagens punkter då. Rekrytering av nya medlemmar till kollektivet. Det går ju också ganska trögt.
Det är en intressant tid i en människas liv, det där medelåldern. De är strax efter 50, precis som du, även jag. Och de är ju verkligen fast i det här, vad ska de göra resten av livet? Det är någon slags omprövningens tid. Mm. Där sitter han vid sin vävstol med samma frisyr som han hade, fast håret har blivit gråare. Mm. Och är rätt trött på den här Göran-figuren. Mm. Den här planschen från Mao Kina sitter kvar. Mm. Och du är ju samma ålder som de här karaktärerna. Och det gjorde att jag funderade på om du också har gått igenom nyligen en sån period där du liksom omprövar saker i livet. Eller?
Ja, annars är man ju riktig idiot om man inte omprövar sitt liv. Så det gör man väl. Det måste man göra. Och det var faktiskt ett annat spår, för det var faktiskt så att när jag började skriva på det, så hade jag faktiskt en annan idé samtidigt parallellt med en person som, där fokus var helt och hållet bara på en person som skulle liksom slakta sitt tidiga liv. Och det var nog en person som liksom var som Erik, fast med drag av Lena. Och för de som inte har sett filmen så säger det kanske inte så mycket, men Erik var i första filmen väldigt, väldigt politiskt aktiv och uttalad kommunist. Jag var väl på ett ganska aggressivt sätt, eller ja.
Vet du vad KFML-är för något? Kommunistiska förbundet, marxist-leninisterna, revolutionärerna. Du borde faktiskt hänga med på någon möte någon gång. Vill du göra det?
Nej, jag tror inte att det är någonting för mig.
Ja, men jag tror att det är någonting. Nej, men du, lyssna. Hörru, fattar du? Ta inte det här personligt, men du är ju så jävla dum i huvudet. Du är ju så jävla lurad.
Uppträdlar ut i alla stater som Hungerborg har lagt upp på.
Och nu är han tillbaka och är fortfarande väldigt aktiv i sina åsikter, men liksom...
Han vänt 190 grader kan man säga.
Ja, det kan man väl säga, men han har liksom... Ja, han har omprövat sina ståndpunkter. Och Lena har blivit... Nej, nu avslöjar jag inte, jag vill inte avslöja för mycket. Men i alla fall, jag skrev på en text som handlade om någon som liksom... Men det var en smalare text som jag tänkte kanske skulle bli någon konstig teaterpjäs eller någonting, som det var lite mer experimentellt. Men, på något sätt så gifte de ihop sig, den här gulliga idén om de som har kollektivet kvar trots att tiden har gått. Och han eller hon som känner att allting jag gjort var fel.
Mm. Det finns ju en kärlek till människan, en nyfikenhet på människan som jag tycker genomsyrar de här tillsammansfilmerna.
Mm.
Och som även gäller de som karaktärerna som kan vara elaka eller väldigt utsatta. Håller du med om det?
Ja.
En icke-dömande blick på något sätt.
Ja, alltså det är väl alltid mitt mål på något sätt. Att tänka att människor... Eller alltså privat kan jag känna att folk är idioter helt och hållet liksom. Men när jag gör film så känns det ju som att det känns ju ingen, finns ingen poäng för mig att liksom håna människor eller liksom se på dem med någon slags kall, distanserad blick. Utan jag vill ju ändå tycka om dem och att jag vill dem väl, och jag kan ju kasta massa skit på dem och liksom sabba för dem och göra att det går dåligt för dem. Men jag vill ju på något sätt ändå att i slutändan att på något sätt ska gå bra. Sen går det ju inte bra för alla i den här filmen, och det går inte bra för alla människor i livet heller. Men jo, så är det ju, att jag på något sätt vill, att jag tror på dem på något sätt. Och sen är det väl upp till publiken i för sig att se om de, vad ska man säga, tror på den icke-dömande blicken, och om de tror på... Och där tror jag folk tänker väldigt olika. Det var som när vi såg film, den här nya filmen, när den var i Toronto, så var det någon som ställde någon fråga som var, den lät väldigt positiv först, de pratade just om empati och sånt, men sen kom på slutet och kom så här, but what is the message? Och det är liksom det jag, och jag svarade då som jag svarar nu, att jag har inte något budskap på det sättet, det är inte mitt jobb att ha ett budskap, så att jag har inte liksom ett budskap i det där icke-dömmande. Det är bara liksom min blick på saker och ting. Sen kan väl, så är det helt okej om folk går därifrån och tänker så här, liksom att det bara handlar om sorgliga människor som har det bara ännu värre på slutet än vad de har i början, och att de alla är bara ensamma och tragiska och allting bara havererar. Det säger inte jag är en feltolkning liksom. Mm.
Ja, men jag är nyfiken på den där blicken på människor. Vi ska återkomma till det, för det är ofta du har med människor som är utsatta. Och även tillsammans så är det ju en kvinna som har blivit misshandlad. Den börjar så, filmen. Mm. Men apropå att ompröva sitt liv, så vet jag att du under några år sedan drabbades av skrivkramp.
Mm.
Hur tog det sig uttryck?
Ja, men det var nog... Ja, dels var det skrivkramp, men det var också någon allmän kramp i livet också som dyker upp hos de flesta av oss ibland, tror jag. Men just skrivkrampen, om jag fokuserar på just den delen av krampen, så var det en... Det har kommit två gånger, fast de hänger ihop lite grann. Den ena var psykisk och den andra var fysisk. En gång fick jag faktiskt, det var när jag hade skrivit ett manus. Så hade jag skrev på skrivmaskin, och ganska gammal, som liksom, och jag slog och hamrade på tangenterna varje dag. Så jag liksom slog sönder min handled och ryggen och nacken och allting, så att jag var...
Var det rent bokstavligt talat?
Ja, bokstavligt. Jag var hos liksom hur mycket läkare som helst som skulle reda ut, och det finns säkert någon psykosomatisk del i det hela, men liksom de såg ju att det var knas med alltihop liksom. Men jag har på olika sätt nästintill ta i trä botat det. Men det var fruktansvärt. Jag kunde inte skriva. Alltså jag hade en sån här, vad heter det, en sån här handledsskydd eller vad det heter, och stack in en blyertspenna i det skyddet och försökte liksom skriva utan att, för jag kunde liksom inte hålla i saker. Jag kunde inte liksom lyfta en stekpanna och sådär. Så det var hemskt. Sen en annan gång lite innan det, så hade jag också en, liksom, det kom bara ingenting. Då var det inget fysiskt, utan när det var fysiskt, då hade jag idéer. Det var bara att jag kunde inte fysiskt skriva.
Mm.
Jag försökte tala in dem också. Alltså på, men det liksom, i längden går det inte. Man kan inte ha två... Alltså det kan man göra med en liten kort idé, men inte med något långt.
Men när det inte kom mentalt...
Jag tror, nej, då kom det kom bara ingenting. Det kom ingenting. Och det var ju hemskt. Och då försökte jag på olika liksom, magiska sätt. För jag är väldigt fortfarande väldigt intresserad av och tror väldigt mycket på att liksom, ting och föremål på något sätt har en själ eller liksom är besjälad av någonting. Liksom, att har man en tallrik som man har ärvt av sin mormor så finns det liksom något kvar, något minne av ens mormor i den tallriken. Liksom. Så jag försökte verkligen på alla sätt liksom hitta de rätta pennorna som skulle ge mig kraften att komma vidare. Och liksom jag ägnade riktigt mycket tid åt att köpa pennor, samla på pennor i princip och liksom, vilket papper jag skulle skriva på och sånt. Och var skulle jag sitta? Jag, för första gången i mitt liv så tänkte jag att jag skulle gå och sätta mig på ett café och skriva och så. Men det liksom stod stilla. Jag får ångest när jag tänker på det. Det var faktiskt riktigt hemskt.
Men hur hittade du ut ur det? Hur kom du tillbaka till skrivandet? Om det inte var genom pennorna alltså, och liksom,
pappret? Det är ett slags mörker och hur människor hittar ut ur mörker. Det är vet du, fasiken hur man gör det med. Det var en kombination av att jag liksom har jättefina människor runt omkring mig. Jag hade en hund som vi fann, nu har jag tre, men jag hade när min första hund var en otrolig liksom livsglädje att se liksom glad levande individ vid min sida. Ja, många olika saker som på något sätt så till slut så började det väl komma tillbaka någonting. Och jag kommer också ihåg att jag tror det var på nätet där jag hade liksom hittat bilder på en massa olika sorters människor och karaktärer. Alltså liksom så här en man, en gammal man med skägg och någon som stod i något, jag vet inte vad, ett slott. Jag kommer inte ihåg exakt, men så skickade de här bilderna till, eller jag visade dem för min fru och för min producent vid ett tillfälle och sa så här, säg bara vem, vilka av de här ska jag skriva om? Ge mig liksom en kombination av 3-4 personer. Jag tror det var några kända personer också. Det har försvunnit lite. Och de var rätt ensamma att jag skriver om den och den och den. Mm. Och så försökte jag det. Jag tror att det var något som lossnade där. Att liksom var någon annan som bara knuffade i en viss riktning.
Just det. Du var ju då i medelåldern, ungefär i den där åldern som karaktärerna är tillsammans. Den här tiden.
Men jag ska, förlåt, jag avbryter. Ja. Men jag ska säga att den grejen var faktiskt innan jag skrev Gösta.
Ja, precis. Just
så de karaktärerna som... Så det var inte innan den här filmen?
Nej, jag vet. Mm. Men jag tänker att det är ungefär i den där åldern. Mm. Och då tänkte jag fråga, var det viktigt att hitta ut ur? Eller fanns det en period då du tänkte att kanske göra någonting annat av livet, det som är kvar?
Det som är kvar, ja. Jo, men det tänker jag fortfarande. Jag skulle gärna göra någonting annat. Jag är inte säker på att jag kan fortsätta med det här. Det är bara att jag vet inte liksom vad jag skulle göra istället. Men det är ju svåra, ganska långa processer att få en film finansierad. Jag ser inte det som att det är liksom någon slags... att det är någon slags mänsklig rättighet för att jag ska liksom göra film i all oändlighet, utan det är och det finns ju hos mig liksom en enorm ödmjukhet och tacksamhet, och det menar jag på riktigt och inte bara något jag sitter och säger för att jag är i radio, utan jag menar det verkligen på riktigt, en enorm tacksamhet att jag får göra detta. Sen är jag ju grinig och sånt i stunden och säger varför får jag inte göra, alltså sådär, men i det stora hela existentiellt så känns det bara som att det är liksom, det är massor med människor som hade kanske gjort bättre filmer än jag, men som jag kanske har haft tur eller någon slags skicklighet eller någonting som gjort att jag fick göra de här filmerna. Mm. Det är ju bara, det är en enorm lyx, även om det är skitjobbigt ibland liksom. Men jag skulle, det finns massa andra saker jag skulle vilja göra istället.
Du Lukas Moodysson, jag tänkte att du skulle backa bandet till ditt stora genombrott som filmskapare. Mm-hmm. 1998 så gör du ju långfilmsdebut med Fucking Åmål.
Mm-hmm. Du, jag tänkte att vi kunde ta några sådana här. Kolla, kan du ta några sådana här? Nova Lokal. Nova Lokal Novum. Det går inte att svälja.
30 tuggtabletter vid halsbränna och syruppstötningar.
Men om man tar många då?
Nej, det funkar inte.
Men vi har ju ingenting att dricka. Det här då?
Lång och vital, ört- och vitamintablett, amass och el.
Men Alvedon då?
Nej, lägg av. Det händer ingenting.
Jo.
Nej.
Men jag vill knarka!
Och du är ju runt 30 år då. Och jag tänker att det är en tid då många har blicken riktad framåt i livet.
Men 29! Du är 29. Det är jätteviktigt att
stor skillnad. Men du väljer att gå tillbaka och titta på tonårstiden, den kanske jobbigaste och sköraste perioden i många människors liv. Varför gjorde du det?
Jag tror jag tänkte så här liksom att man får göra det när man är 29 och inte 30. Man får ju liksom passa på när man minns det något sån här. Liksom.
Mm.
Så jag, men jag vet inte exakt varför det blev så. Men det kändes som en... Jag kände att jag liksom på något... Jag vet inte, jag tror att jag kände att jag kunde identifiera mig med dem där på något sätt. Eller... Ja, det är svårt, det länge sedan. Jag vet inte riktigt.
Det som slår mig när man ser den filmen är ju hur tidlös den är. Ännu idag, 25 år senare. Hur väl du lyckas skildra den där perioden i livet.
Tycker vi som är i den här åldern. Det är oklart hur 13-åringarna tycker. Jo, men det är nog många 13-åringar som tycker att den är kul också.
Hur lyckades du med det, tror du? Fånga precis det där. Sätta fingret precis på den där känslan som många har av sin tonårstid.
Kanske genom att inte analysera så mycket utan bara skriva saker och ting. Jag inte har någon liksom agenda eller inte har någon plan utan bara liksom sätta sig ner och skriva och hitta på någonting. Det var tänkt att bli en skräckfilm från början. Det handlade om, för som, ja, det låter ju helt idiotiskt och det skulle ha blivit helt idiotiskt. Men det handlade om två systrar som, de två systrarna som sen är med i filmen, som hade en granne som var någon slags psykopat och de gick in i hans lägenhet och blod och jag kom, alltså det, så att det fanns liksom ingen plan att nu ska jag skriva en film som handlar om liksom att känna sig annorlunda i en småstad. Fast jag gillar småstäder. Jag gillar liksom att det var nog, i sig, när jag tänker efter, det var nog en grej att så här, det ska inte utspela sig i en storstad, absolut inte Stockholm, utan det fanns nog från början känslan liksom att det skulle handla om några som kände sig lite annorlunda och utanför på en mindre ort.
Mm. Men jag tänker liksom när det har gjorts stora, den här norska serien Skam, när de skulle göra den, då gjorde de ju som tusentals djupintervjuer med unga människor för att liksom hitta rätt och så. Men den här skrev väl du utifrån din egna...
Ja, absolut. Fast sen så är det klart att jag liksom plockade upp saker. Jag kommer ihåg att jag satt på bussen en gång mellan Kungälv och Göteborg av alla ställen och hörde en tjej sitta långt bak och sitta och prata om något jätteliten grej och så säger hon så här, jag hatar mitt liv. Och jag tänkte så här, det var jätteroligt liksom, den här tiden när man liksom tycker att man hatar sitt liv. Nu menar jag, sen finns det ju människor som hatar sitt liv, vilket jag har enorm respekt för av liksom djupare anledning. Men den här tjejen som satt där på bussen, det var någon jätteliten grej att hon liksom, hennes nagellack hade skavts av, eller jag kommer inte ihåg, men liksom det är något så fint och rörande i det där med att man liksom, allting är så stort. Så den typen, men det är inte research, det är bara att man liksom råkar vara, jag hade ju inte gått och satt mig på bussen för att jag skulle tjuvlyssna på ungdomar, utan jag, liksom jag är inte störd. Nej. Det var bara att jag råkade, att jag kom bara ihåg. Och jo, och sen sak till, jag tycker otroligt mycket om, även då tyckte jag om att promenera och säkert i bostadsområden och liksom fantisera om hur är det att bo här, både som vuxen, men hur är det också att växa upp här, hur är det att, så det tror jag var en stor grej, just där, liksom gå på de här gatorna och tänka, alltså platser liksom, platser och miljöer och rum och sånt, drar nog igång min fantasi ganska mycket.
Fucking Åmål är ju din första film efter att ha gått ut Dramatiska institutets regilinje där du kom in som den yngste någonsin, 24 år gammal var du då.
Det kan väl inte stämma.
Jo. Vad tyckte du om filmstudierna? Vad gav det dig?
Det fanns någon tid när jag skulle vara så här gnällig och tjurig och så, när jag sa att det var så dåligt, men det var det ju inte alls egentligen liksom, utan det var nog bra, men jag tror att det också var att man förstår inte vad man lär sig förrän det har gått ett tag liksom. Jag tyckte det var roligt och det var jättekul och snällt att jag fick komma in där när jag inte hade så mycket filmerfarenhet, utan jag hade nog liksom bara, jag hade ju skrivit dikter mest och, men hade nog någon väldigt, väldigt liksom vilja att göra saker, så jag tror att jag kom in där på ren energi liksom. Jag kommer ihåg, det sista provet var, jag tror det var det sista provet där man skulle göra någon slags regi, konkret regiövning med några skådespelare. Och i efterhand har jag förstått att de hade blivit liksom lite tillsagda att de skulle vara lite så här motvall, så att det skulle inte... Och jag hade absolut ingen aning om hur man regisserade någon skådespelare, men jag hade liksom väldigt så här, liksom, lite så här, gör som jag säger nu, alltså den attityden. Så jag tror, och liksom otroligt opsykologiserande, utan bara så här, stå där, gör så, gå dit, säg det där, så på något sätt. Så det här var min gissning, men jag tror att det bidrog till att de liksom tyckte att jag var bara så här, någon slags kraft på något sätt, om jag får lov. Och det tror jag faktiskt är en sak som hänger med fortfarande, att jag kanske inte är den mest begåvade i universum eller bäst på att göra film, men att jag har någon liksom energi eller någon liksom störd liten motor i mig som bara fortsätter.
Du har ju liksom en egen blick som du är väldigt lojal med.
Det har vi ju alla.
Och, ja just det, men alla är vi inte kanske så lojala med den och står upp för den. Och jag tänker, du hoppar ju av gymnasiet efter ett år och skriver en diktsamling istället. Det spelar ingen roll var blixtarna faller ner.
Nej, slår ner.
Och får den utgiven också. Mm. Har du alltid haft en sån stark inre kompass? Liksom, har du alltid litat på ditt eget öga?
När jag tänker på den grejen att jag var, att jag, så tänker jag också på det att jag innan jag skrev den boken som faktiskt blev utgiven, så hade jag ju skrivit 4, 5, 6, 7, 8 andra manus och skickat till olika förlag, och de har blivit refuserade. Alltså från att jag var 16, 17, kanske 15 till och med.
Ja, för du är ju 17 när den blev publicerad.
Ja, eller jag var 18 men jag skrev den nog när jag var 17. Då liksom, alltså det som jag kan tänka att det var ju jättedåligt, det är ju helt, alltså det, eller, nej, jag ska inte säga att allting var dåligt, men det som, särskilt det som jag skrev innan den första boken kom ut, den är också lite så här svajig kan man ju lugnt säga, men det som jag skrev tidigare var ju inte så bra, men att jag liksom fortsatte, det är väl det som återigen, det handlar inte alltid om att vara, det är väl lite grann som en idrottsperson, att vissa kanske liksom har en enorm talang, och jag kanske också har en viss talang, men det handlar också om att bara vara den som liksom orkar stå kvar på träningsplanen längre än alla andra och inte ge upp liksom.
Just det. Men du avfärdar också skolan, den passade liksom inte dig, och då hoppade du av den och skrev en diktsamling istället.
Nej, inte riktigt tvärtom. Nej, det var faktiskt så att jag ville faktiskt bli skådespelare, så jag gick på den tiden fanns det inte så mycket sådana här estetiska gymnasier, så det naturliga skulle ha varit att jag, som alla som jag gick i högstadiet med, de gick på gymnasiet i Malmö, men det fanns en sån estetisk teaterlinje i Helsingborg, så där började jag, för att jag fick för att jag ville bli skådespelare. Och då skrev jag parallellt med det, så att jag hoppade av faktiskt för att den boken blev antagen.
Mm.
Så det var inte tvärtom. Det var inte så att jag hoppade av för att skriva en bok utan tvärtom.
Mm.
Sen var det väldigt jobbigt att pendla till Helsingborg hela tiden, så att det var väl någon slags sån här ADHD som ryckte in där och gjorde att jag liksom inte riktigt klarade av det faktiskt också. Jag tror faktiskt inte jag klarade, alltså faktiskt, jag klarade inte riktigt av studierna, jag klarade inte riktigt av att plugga och förbereda mig för prov och sånt där, så att det gick också upp för mig att jag kanske hade haft väldigt lätt på högstadiet, men att nu börjar bli lite svårare, och så det är ju lite så att jag känner mig lite obildad, så det får man ju ta igen efteråt.
Mm.
För jag klarar faktiskt inte gymnasiestudierna.
Nej. Men det där med att du står upp för den blick du har och det du ser. Och jag hörde också dig i en intervju med din fru Koko när ni pratade. Mm. Hon pratade om behovet av att bli omtyckt som ung. Och då du säger, jag har aldrig haft det behovet att många ska tycka om mig.
Det är sånt man säger.
Okay.
Jag har nog aldrig haft behovet att många ska tycka om mig, men det är klart att jag inte liksom är en sån som klarar av att stå i en storm utan att någon står vid min sida. Det skulle jag inte klara.
Nej.
Men jag har inte behov att många, så känner jag med mina filmer också, att det skulle vara fruktansvärt tråkigt om ingen tyckte om dem. Men liksom, jag kommer ihåg att jag var med den här filmen som heter Ett hål i mitt hjärta på en filmfestival i Rumänien. Och efter visningen så sitter det några otroligt störiga killar, rätt unga på främst raden. Det var som man ska, så Q&A, man ska svara på frågor efteråt, och så är så otroligt aggressiva, nästan fysiskt, men otroligt aggressiva över att den är så dålig, och hela tiden upprepar, this is not art, det här är inte, alltså det är inte konst liksom, och jag kommer inte ihåg deras analys, men de var otroligt, Och det var liksom så att jag tycker det är lite härligt också att stå liksom och få det mot mig liksom, för att känna som det, ja,
vad är det som är härligt med det?
Nej, men det kan jag möjligen säga, men det som är det härligaste är att så gå ut från salongen och så kommer det fram en tjej och säger så här, viska nästan så här, jag tyckte filmen var jättebra. Och så var det bara det, så känns det som men det räcker ju på något sätt att liksom så här, och det är ju mycket större, och så tänker också hennes upplevelse av filmen kanske, jag vet inte, kanske blir större av att hon också känner att hon var i en minoritet. Alltså liksom, sen kom, alltså det är någonting, det tycker jag är någonting jättefint. Mm. Det var ett väldigt fint minne och väldigt glad att, tacksam att hon kom fram och sa det liksom. För att det är liksom, ja, det är väldigt fint om det kom fram en person.
Det räcker med att någon tycker om en.
Ja, åtminstone om den, särskilt för jag kände, det kändes lite så som att hon liksom, att hon var lite berörd av den också.
Mm.
Och då räcker ju det.
Just det. Mitt intryck av dig är ju lite grann att du aldrig har riktigt brytt dig jättemycket om att bli omfamnad eller vara en del av etablissemanget. Det finns ju den här klassiska scenen, Guldbaggegalan efter fucking Åmål, när hela filmsverige sitter där och röda mattan är utrullad och du kliver fram med, var det, kaninöron och dissar det du ser framför dig i princip. Att du inte har något behov av att bli en del av dem.
Men det var också otroligt barnsligt och dumt och ingenting som jag kanske känner att jag skulle vilja göra idag, men det var ju också humor. Jag tycker det är jätteroligt, det är jättekul när någon gör någonting liksom. Det var ju liksom lite grann som att bjuda på att göra bort sig liksom.
Men jag är sådär liksom löjligt barnslig, så nu ska jag inte hålla ett tacktal, utan nu ska jag passa på att göra några personliga vendettor. Nu ska jag vända mig till Harry Schein personligen. Jag vet inte om han är här eller om han sitter och tittar på tv. Fy Harry Schein. Det du gjorde igår på flygplanet var fult dumt. Man ska vara snäll mot barn. Man ska inte vara elak mot barn. Okej? Okay? Det var det första jag hade att säga. Alltså man ska vara snäll mot barn.
För jag fattade ju att det där var ju korkat liksom. Men det var väl också någonting med att, liksom, att jag orkade inte riktigt med den här högtidligheten på något sätt. Men sen tycker jag, men jag måste säga, det är, i efterhand tycker jag att det är väldigt liksom löjligt och dumt, och det finns väl andra, jag vet inte, men
är det bara löjligt och dumt? Var det inte också uppfriskande på något sätt?
Jo, det var det. Det var det nog.
Eller hur förhåller du till den där händelsen så här långt efter?
Det var jättejobbigt efteråt faktiskt. Det var faktiskt riktigt jobbigt. Ja. Och det hade varit ändå jobbigare idag med alla sociala medier och allting. men där kände jag nog att det blev för mycket motvind ett tag. Ett litet tag.
Ja.
När man gick till Konsum och det var så här, liksom, löpsedel och sånt där. Liksom. Det, var ju det gick ju över snabbt. Det var ingenting som folk brydde sig om i en oändlighet.
Nej.
Men
det var ju ganska punkigt, tänkte jag. Här är en person som inte... Jag behöver inte eran gunst.
Ja.
Och jag tänkte det kanske fanns ett drag där i dig, din personlighet.
Jo, men det fanns. Jag tror, alltså, idag känner jag inte att jag liksom vill stå på den typen av... barrikad, och det var ju inte en barrikad, det var ju inte så att jag, det var ju mer liksom någon slags lite tramsbarrikad, eller jag vet inte liksom, det var ju inte som att jag gjorde uppror mot någonting som var jätteallvarligt liksom, utan det var ju mer, det var ju en, ja, jag vet inte. Jo, men punk på något sätt är ju viktigt i, för mig, jag är ju, alltså jag kommer ju, jag har gjort filmen Vi är bäst som handlar om den bygger på min frus seriealbum, och den handlar ju om någonting som ligger ganska nära mig själv också, nämligen att komma, att vi båda två på varsin plats i Sverige kom till punken men lite för sent, så man kände att det var liksom lite så på väg
och, lite efter,
lite efter liksom. Men det var ju ändå väldigt viktigt för mig, och det tror jag skapade någon känsla av att liksom man kan göra precis vad man vill och man kan gå sin egen väg och man kan säga nej till en massa saker och sådär, och man kan sen i efterhand tycker jag att punken känns lite så lite väldigt manlig på ett sätt som jag inte heller då, jag kommer ihåg att vi var, att man liksom stötte på någon som gillade att liksom äta glas, alltså jag, och sån var jag aldrig, jag tyckte det var jätteobehagligt med sådana människor som gillade att slå huvudet i en lyktstolpe tills den slocknade. Det var liksom, jag tyckte det var jätteläskigt, jag var inte alls sån på det sättet.
Du har inte den typen av punkare?
Nej, och jag, i efterhand kan jag tänka sig jag kanske inte var så mycket... jag ville väl vara det i alla fall. Mm.
Du följer upp den här enorma succén Fucking Åmål med filmen Tillsammans som kom år 2000. Och samma år så hoppar ju Dangole Rasalaite från en bro i Malmö.
Mm.
Hon har tagits till Sverige från Litauen.
Mm.
Hon har låsts in och tvingats in i prostitution. Hur minns du att du får syn på den här händelsen?
Jag bodde ju i Malmö, så att det stod ju tidningarna om det där. Sen så var det väl vissa saker som också dök upp i några reportage på TV också, men långt innan dess så tror jag att jag hade liksom, jag visste, alltså det är liksom när någonting händer så här inför på ens trappsteg på något sätt liksom. Jag tror att det var det där som var väldigt obehagligt, att jag gick där och att jag liksom visste var hon hade hoppat och så liksom. Det var liksom en väg där jag själv brukade gå ibland och sådär. Och liksom jag förstod liksom, ja men man känner liksom geografin och sådär liksom. Och jag tror att det fanns någon koppling till något hus i Arlöv också, där jag själv hade, eller det området av Arlöv i alla fall fanns i min barndom på något sätt liksom. Så att det blev liksom, kom liksom lite geografiskt nära på något sätt sådär.
Mm. Vad är det som gör att det där blir en film i ditt huvud? Det ska ju bli filmen Lilja Forever som kommer 2 år senare.
Mm.
En väldigt mörk berättelse.
Ja. Jag studerade för 1-2 år sedan. Jag studerade på distans på Högskolan Dalarna. Både ryska språket alltså, och även en kurs i rysk, ja vad ska man säga, statsvetenskap, eller det är en kurs som heter Det postsovjetiska ryska samhället, tror jag den heter. Och då så frågade jag mig, lära mig vid något tillfälle, så, men vad säger du om det här, du som har gjort den mörkaste filmen någonsin om det postsovjetiska samhället? Och så känner jag såhär, ja, ja, jag vet inte riktigt. Jag kommer ihåg bara att det, alltså, det jag får över, jag kommer bara att det slog ner som ett, liksom som en smäll i huvudet, att det här måste jag göra, får jag göra det. Men jag tänkte inte jag skulle regissera den först, utan jag tänkte bara skulle skriva ihop den på något sätt. Samtidigt i efterhand så kan jag tycka att det är inte den film som jag är mest som stolt över på något sätt, för jag tycker den och kanske Mammut är de filmerna som liksom, där jag känner att jag liksom på något sätt som vet minst om det jag pratar om på något sätt, och är mest liksom ute efter att förklara hur världen hänger ihop och titta på det här och så. Men
den visades ändå i Sveriges riksdag för att våra politiker skulle förstå problemet.
Den visades på massa ställen. Den visades liksom för, det var något projekt, den visades för massa ungdomar i Moldavien och i EU-parlamentet, och den liksom hade nog betydelse och sådär. Så att liksom som att någon slags, vad ska man säga, någonting som liksom, att jag gjorde någonting som satte någon slags ficklampa, spotlight på någonting. Det kan ju, det, så var det nog. Sen liksom sitter inte jag och räknar vilken exakt effekt det får eller inte får. Men den, att den fanns ute i världen, i verkligheten, så var det ju. Men det är mer att jag tänker, det är mer när jag tänker på, tillbaka på min egen liksom röst och vad jag säger och sånt liksom, så känns det som att jag liksom har den sidan. Jag hade min mormors far var någon slags amatörpredikant som liksom, och jag har ärvt hans bibel där han har strukit under så med röd penna, och det är alltid så att de mest hemska ställena i bibeln. Och jag tänker liksom att det där drag som jag kanske lite grann har i perioder ärvt, att liksom vara den som talar om med pekfingret hur det ligger till och titta här och titta här. Och det är inte ett drag som jag nu tycker jättemycket om, och det känns inte heller som att det är ett drag som jag hade när jag var yngre, utan det är ett drag som jag känner så här fick under några år på något
jag
sätt.
Jag förstår. Liksom. Mm. Annars finns det ju, jag pratade ju om att det finns, att du har en blick för utsatta människor och att gestalta dem.
Mm.
Det finns ju ett väldigt starkt barnperspektiv i allt du har gjort.
Kanske inte allt, men
i många av de här filmerna så finns det ju det i Fucking Åmål, i Tillsammans, i Lilja Forever. Det finns ju återkommande. Vad kommer det ifrån, tror du, om du tänker efter? Att du har det här barnets blick på antingen det som är svårt i livet eller på en oförstående, konstig vuxenvärld som inte förstår.
Jag vet faktiskt inte. Jag har inte riktigt något bra svar på det.
Nej.
Jag har inte tänkt att det är så heller, så att det har nog bara blivit så. Så jag har inget svar.
Kan det vara någonting i din egen barndom liksom som du har kvar?
Att alltså, det ligger ju nära till hans, men jag tror inte riktigt det. Jag tror faktiskt inte riktigt det. Fast det kan vara så. Jag vet inte.
Nej. Jag tänkte på att du kallade det också själv för att det var en barnslig grej det där du gjorde på Guldbaggegalan. Att vad det handlade om.
Ja. Nej, men jag nu, personligen nu, men det är olika perioder i livet. Men just nu tycker jag barndom är lite så här överskattat. Eller jag tycker inte så jätteintressant med folks barndom. Och jag läser just nu en jättetjock biografi om Sylvia Plath. Och de första 200 eller 250 sidorna handlar liksom om hennes liv innan hon blir liksom vuxen. Och jag liksom kämpar mig lite grann genom dem. Jag tycker, för att liksom, ja, hennes pappa dog när hon var ung och det var massa konstigt. Hon var liksom pressad av lite av omgivningen, av sig själv och kanske av sin mamma att vara så där duktig flicka och ha jättehöga betyg och sånt. Men det börjar ju inte riktigt bli jätteintressant förrän på sidan 260 eller någonting sånt, när man får ta del, när hon börjar göra saker, alltså det är skriva, och när hon då börjar möta omvärlden som en liksom, med alla dess krav på vad kvinnor ska vara på 50-talet i USA, med att man, det liksom går inte riktigt att, när hon är pressad av tanken att hon måste gifta sig med någon och hur ska det gå att kombinera med hennes akademiska studier och hennes längtan efter att få skriva och sådär. Då börjar det bli intressant och sen får hon ett sammanbrott och försöker ta livet av sig och sånt. Men barndom, jag tänker att alla har en barndom och det liksom, för mig är det lite mer som någon slags asterisk.
Det är ingenting du tänker formar en människa?
Nej, men, jo, det gör det, men just nu är det ingenting som jag tänker på. Jag tänker själv att jag är inte så jättebakåtblickande till min barndom. Jag tänker också liksom att det som var bra, det som var dåligt var inte så farligt. Eller jag vet inte, jag tror också det är därför som jag kände att när jag nu har gjort Tillsammans 99, att jag tror det har hämmat mig under, när jag tidigare tänkt på om jag skulle göra en uppföljare, så har det hämmat mig tanken att det måste ju bli någon slags generationsuppgörelse, att de där barnen i första filmen måste få säga ni var dåliga föräldrar och det var jättehemskt det här, och det har liksom känts så tråkigt på något sätt. Och så var det bara en skön tanke när jag kände att jag behöver inte ha med dem överhuvudtaget. Deras frånvaro kan ju säga någonting också om att de är någon annanstans i livet, eller så kan man gissa själv om det är så att de är bittra och arga, eller om det bara är så att de har gått vidare.
Du, Lukas Mårdesson, du nämnde ju den här, att du är en del i Småland. För du ärvde ju en gård där från dina förfäder och mormödrars, kan man väl säga, plats.
Inte mormödrars, min mormor bodde i Nässjö, men på min pappas sida bor jag nu delvis och funderar på att flytta dit på heltid. Jag bor i Malmö också, men jag funderar på att flytta på heltid till en liten by i Hultsfreds kommun och spenderar mycket tid där. Och det kanske egentligen är någonting som jag är mer intresserad av än av min egen personliga privata barndom. Det är var man kommer ifrån, liksom vilken miljö och vilken värld man kommer ifrån, och att jag tänker att jag kan känna igen drag hos liksom mig och kanske min farmor och farfar och ännu längre bakåt, liksom att de var bönder som jobbade jättehårt och hade något ideal kanske om att vara flitiga, duktiga, envisa, aldrig ge upp. På ett lite tjurigt och bångsätt liksom. Och det finns massa historier om min farfar, om hur han kanske var en jobbig person också, men hur han liksom just aldrig slutade och så liksom, och min farmor som kämpade år efter år med sina grejer, vävde trasmattor bland annat.
Hur är det att gå runt där på marken där de trampade?
Ja, det känns ju som att jag på något sätt också är en liten bonde, fast att jag är en bonde med att odla ord och idéer och sånt istället. Så jag går ju där hela tiden med mina hundar i hagarna och i skogen och sånt. Och det, jag älskar det, men det är klart att det ibland känns som att det finns någonting. Tidigare har jag känt att det fanns någonting betungande med att det var så här, men här, det är liksom att jag känner att jag har mina förfäder på axlarna på något sätt liksom. Men nu känner jag oftast att det är bara jätteskönt att vara på ett ställe där jag på något sätt hör hemma. Så att
Men jag tänker på den här gården och så, så tänker jag också på din pappa. För jag läste i din fru Koko har skrivit en tecknad bok. Mm-hmm. Som delvis tar upp en ganska mörk tid i ditt liv. Mm-hmm. När din pappa dör. Hon beskriver det väldigt... Hon beskriver det väldigt fint, men det är också väldigt mörkt.
Ja, men också med humor. Jag tycker den är rolig. Så jag var bara så att ta i så mycket du vill. Hon är, eller det är inte så att hon frågar om mitt godkännande. Hon får göra vad hon vill. Men det var ändå så att det är ju jätteroligt. Alltså det är som min film nu. Det är ju någon humor också i människor som mår dåligt. Förlåt alla människor som mår dåligt. Men jag har också varit där så att jag vet. Men liksom det är ändå, det finns ju humor i att liksom gå runt och sådär på något sätt. Så att...
Hon beskriver det som att en mörk gardin går ner för dig och att du blir liksom alltså det blir en du slutar fungera under en tid där.
Men nu är det ju en fiktiv, alltså det är mycket den som inte, det är inte en biografi över mig eller en självbiografi över henne, utan det är väl inspirerat av verkligheten, men det är ju inte liksom ord för ord verkligheten. Är det inte också någonting med att jag blir stucken av ett bi och går omkring och har ångest över bin och så någonting? Och det är ju humor. Alltså jag har ju själv såna nojor nu som är att jag inte kan, att jag har väl så här, att jag har jättesvårt att, eller hade tidigare att jag hade väl så här klaustrofobi och var rädd för att åka tåg under en period. Och jag tycker det är humor, det är jätteroligt. Mm. Jag tror att jag har tagit mig ur många situationer när det har känts som att saker var tunga, att min dotter en gång sa så att det är ett sånt uttryck i familjen, så att ta det med komik. När hon var liten. Och det tror jag också, det är därför som jag ibland sitter med kanske med manus som känns att nu är det här tungt och mörkt, men så jag tänker nog aldrig liksom att jag ska starta med att skriva någonting som är roligt, utan det på något sätt det bara äter sig in där, för att jag orkar inte riktigt vara i någonting som är jätte mörkt liksom.
Nej. Men jag blev nyfiken på om det hängde ihop med den där skrivkrampen, för du pratade om att det fanns en annan kramp i livet i början. Var det den krampen det handlade om? Eller?
Alltså en sak som, och detta är inte bara normalt åldrande, utan det är också någonting som är just för mig personligen, är att jag faktiskt har väldigt dåligt minne. Det kan vara någonting som har hänt under någonting i livet, men jag minns inte riktigt vad som hände. Nej. När och var liksom. Och i efterhand så kan man också minnas det som att jag var deprimerad i flera år, och så var det kanske i en månad eller någonting. Men jag har faktiskt, och det är inte som jag låtsas i för att dölja någonting sådär liksom, utan jag vet inte riktigt. Men jag är egentligen, alltså, jag är egentligen en väldigt glad person. Jag har aldrig liksom hamnat i något läge av att jag har liksom gett upp på något sånt sätt, eller att det har varit så att nu släpper jag allting liksom. Utan när det har jag är en glad entusiast. Du är optimist. Du tror jag liksom alltid haft någon optimism, att är det dåligt så blir det bättre. Återigen, utan att förminska, för alltså jag vet att det finns människor som liksom inte hittar det liksom, och jag säger inte att det är så, att jag är inte en sån människa som säger tänk positivt så ordnar allting sig. Men jag har haft den turen att jag ofta har kunnat liksom tänka ganska positivt. Inte positivt, det låter så litet.
Hoppfullt på något sätt.
Ja, och se liksom glädjen och humorn liksom. Jag vaknar faktiskt, så här är det faktiskt, jag kan ibland liksom bli väldigt så här trött och lite gnällig på mig själv och tänka att jag skriver dåligt och sånt, eller att det är något annat som tynger mig på kvällen. Men jag vaknar faktiskt 999 av 1000 dagar med någon väldigt liksom livsglädje, och går upp och är jätteglad över att få göra mitt kaffe med massa varm mjölk och sånt liksom, och känner så här, ny dag, nya möjligheter. Det är faktiskt, jag tänker faktiskt så.
Du, Lukas Moodysson, vi måste börja avrunda.
Nej!
Så smått tyvärr.
Det var ju roligt.
Du ska vidare, men jag har förstått att bandet Ebba Grön har haft en helt avgörande betydelse för dig, i alla fall under en viss del av ditt liv. Kan du berätta?
Självklart har de det, men jag kan inte riktigt, om jag ska vara helt ärlig, peka ut att just specifikt de sådär, men jo, ja.
Du säger det här sommar, något jag har satt någonstans? Att det är liksom band nummer ett.
Mm. Det skulle jag, förlåt om det är någon i Ebba Grön som lyssnar på det här. Men ja, Ebba Grön var jätteviktiga, men det var under en period, ja, säger, absolut, verkligen.
För det du säger i, det här, i ditt sommar är, utan Ebba Grön hade jag blivit en annan person.
Jo, men så är det ju. Men så är det ju med allting här i livet. Och konst är ju på det sättet. Jag såg Lana Del Rey i London med min dotter. Det var en fantastisk upplevelse. Vi stod väldigt långt fram. Och så står det någon bredvid oss med, som har ett litet plakat. Där det står, Lana, your music saved my life. Och konst, musik och saker, det är ju på den nivån. Det är ju på den nivån.
Mm. Då blir jag nyfiken på vad har räddat ditt liv när det kommer till musik. Lana Del Rey.
Nej, inte räddat, men det som jag kanske vissa dagar. Nej, inte räddat kan jag inte säga, men betyder jättemycket för mig. Alltså mycket musik och mycket litteratur betyder jättemycket för mig och ger mig väldigt mycket glädje, och Lana Del Rey är en av dem, men det finns mycket.
Om man skulle välja ut någonting av Lana Del Rey och avsluta programmet med, vad skulle du vilja höra då?
Alltså jag tror vi får ta någonting i så fall som har lite energi. För att jag tycker nog rätt mycket om de som är väldigt långsamma, låga. Eller inte låga, men heter det, lugna. Men ta Summertime Sadness då, så blir det lite energi. Ta den där remixen som de riktiga fansen inte gillar. För att den är lite banal, men ta den ändå.
Tänker du som filmskapare nu att man ska sluta på en high note? Att det är därför du vill ha energi? Det låter som att du tänkte direkt att nu ska det vara som slut på en film.
Men det är många låtar som har liksom en långsam uppbyggnad, och då om man tar bara en liten snupp och sen klipper man mitt i, inga uttoningar. Jag gillar inte uttoningar, det är bättre att bara hugga av mitt i, vad som helst.
Perfekt, ska vi säga så, Lukas Moodysson?
Vi säger så.
Så säger vi. Ja. Ja, stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Tack för att jag fick vara med.
Du har hört söndagsintervjun där Martin Wiklin mötte filmskaparen Lukas Moodysson. Producent var jag, Fanny Hedenmo, och ljudmixen sköttes av Fredrik Nilsson. Söndagsintervjun i P1 görs av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.